Den andra lektionen ska gå in på profeterna. Vi har hittills talat om Moseböckerna, Moselag, och sett hur de alltifrån sin tillblivelse hade gudomlig auktoritet och var måttstocken som man skulle rätta sig efter. Nu ska vi tala om profeterna. Moselag var inte den enda bok som hade gudomlig auktoritet. Här räcker det att notera att profeterna var erkända som Herrens budbärare, Herrens talesmän. De talade i hans namn och på hans befallning. Vad de förkunnade var Herrens ord och Guds lag. Inte bara det som Mose hade nedtecknat kallas för Guds lag, utan också det som profeten förkunnar. Hör Herrens ord, ni Sodoms förstar. Lyssna till vår Guds lag, du Gomorra folk, säger Jesaja. Jesaja 1:10. Och de olyckor som drabbade Israel och Juda är en följd av deras olydnad mot lagen. Men inte bara mot Mose ord, Mose lag, utan både mot den lag som gavs åt deras fäder och den som sändes till dem genom profeterna. Jag citerar ur andra Konungaboken 17, vers 13. Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar efter hela den lag som jag gav era fäder, så och vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Lägg märke till det sista. Så och vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Så och vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Står det annat i din översättning? Och i Daniel 9 kapitlet verserna 5 och 6 står det: vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från dina bud och rätter. Vi har icke hörsammat dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra konungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Synden består alltså i ohörsamhet. Inte bara mot Mose lag, pentateuken, utan också mot profeternas undervisning. I Sakarja 7:12 står det: ja, de gjorde sina hjärtan hårda som diamant för att slippa att höra den lag och det ord som Herren Sebaot genom sin ande hade sänt förmedelst forna tiders profeter. Därför utgick stor vrede från Herren Sebaot. Vi ser alltså att Herrens ord genom profeterna hade samma bindande auktoritet, var lika kanoniska om ni så vill, när det nedtecknades som när de framfördes muntligt. Jesaja 34:16 hänvisas till Herrens bok eller bokrulle, där man kunde ta del av tidigare profetior och se hur exakt de gick i fullbordan. Det står: sök efter i Herrens bok och läs där i. Inte ett enda av de djuren skall utebli. Det ena skall inte fåfängt söka det andra. Det är hans mun som ljuder det. Det är hans ande som samlar dem tillhopa. Här ser ni tre begrepp för samma sak. Herrens bok, Herrens mun, Herrens ande. Daniel 9:2 talar om skrifterna i vilka en profetia av Jeremia fanns som höll på att gå i fullbordan. Profeternas böcker utgjorde alltså en del av skriften eller skrifterna, en del av Guds uppenbarade vilja från den tid då de först nedtecknades, och de hörde med nödvändighet till de kanoniska skrifterna. Det var ju Herren som hade talat det. De blir alltså inte kanoniska så småningom. De upphöjs inte till gudomliga skrifter efterhand, utan de är gudomliga skrifter i kraft av att det är Herren som talar. Då kan vi sammanfatta vad vi har sagt. Bibelns egna uppgifter ger klara besked när det gäller kanons tillkomst. Lagen som nedtecknades av Mose placerades på hans order i helgedomen som det gudomliga rättesnöret för Israel. Till detta tillfogades av Josua en högtidlig försäkran från folkets sida att lyda den. Och fastän denna lag grovt överträddes nu och då av folket och dess ledare, så betonades om och om igen dess absoluta auktoritet. Och denna auktoritet bekräftades också av gudomliga sanktioner som kulminerade i Israels och Judas undergång. Det blev precis som Gud hade sagt genom Mose och profeterna. Ett enda av det uteblev. Folkets undergång är en följd av deras trots mot Herrens ord, så som det var förutsagt. Lagboken som bevarades i templet, den förstördes förmodligen när templet brändes 586 eller 87 före Kristus. Men andra kopior kom undan, och lagen fanns alltjämt bland judarna vid slutet av exilen. Det finns ingen antydan om att profeternas skrifter redan hade förenats med lagen i samma volym, men de klassificeras med lagen som utgående från samma gudomliga källa och som lika mycket Guds ord och Guds lag, med samma anspråk på obrottslig lydnad. Mot det här ska vi nu ställa bibelkritikens teori om kanons tillkomst. Man kan säga att den äldre bibelkritiken hade en mera genomtänkt teori än modern bibelkritik. Modern bibelkritik är lite grumlig och oklar, men den bygger i allt väsentligt på den tidigare bibelkritiken. Bibelkritiken slår ju igenom i och med upplysningen och kommer under 1700-talet att mer och mer utformas och har sin gyllene period under 1800-talet, och de klassiska liberalteologiska handböckerna om Bibeln ges ut. Och de är mycket grundligare och mycket klarare än bibelhandböckerna som kommer i vår tid från universiteten. Det är fortfarande bibelkritik, men den är oklarare, den är virrigare, inte lika grundlig. Men den bygger i allt väsentligt på den tidigare bibelkritiken. J.G. Eichhorn har kallats den högre kritikens fader. Man brukar ju skilja mellan lägre kritik och högre kritik. Och det är närmast den högre kritiken som vi för enkelhetens skull brukar kalla för bibelkritik. Den högre kritiken, den granskar Bibeln under förutsättningen att allting har naturliga mänskliga orsaker, och under och gudomlig inspiration och uppenbarelse har icke verkligen ägt rum i samband med Bibelns händelser och Bibelns egen tillkomst. Den lägre kritiken syftar på en granskning av bibeltexten, där man jämför olika handskrifter och tidiga översättningar för att få full klarhet i hur de ursprungliga nedteckningarna såg ut. Det vi brukar kalla för textkritik. Eichhorn, den högre kritikens fader, han tvekade inte att medge att Mose lag placerades på hans befallning i helgedomen vid sidan av arken som en gudomligt given och auktoriserad lag i enlighet med Deuteronomium, alltså 5 Mosebok 31, verserna 25 och 26. Eichhorn gav ut böcker från och med 1770-talet. Men när Pentateuken blev mer och mer misskrediterad och tron på dess mosaiska författarskap mer och mer övergavs, då ändrade bibelkritikerna sin attityd. Vi kan referera en annan senare bibelkritiker från 1850-talet, A. Dillman, som skrev flera handböcker. Om Mose hade skrivit Pentateuken eller någon annan lagbok skulle den naturligtvis ha varit kanonisk. Den lagbok som påträffades i templet under Josias tid, cirka 622, så som det berättas i Andra Konungaboken 22:8, och som Dillman så sent som 1858 i likhet med de flesta bibelkritiker vid den tiden betraktade som hela Pentateuken, var nu, menade man, endast Deuteronomium och var den första nedtecknade lagen med kanonisk auktoritet. Den vanliga uppfattningen idag bland bibelkritikerna är ju att det var inte ens hela 5 Mosebok, Deuteronomium, utan att det var bara själva kärnan av 5 Mosebok som man hittade i templet när det står att man hittade lagboken. Och när texten säger att det var Mose lag, det var hela Pentateuken, så menar man att det är en efterrationalisering. Man, som det heter, projicerade tillbaka i tiden existensen av en skriftsamling som inte fanns vid den tidpunkten. Under exilen, menade man, fick Pentateuken sin nuvarande form genom tillägg av prästerliga lagar och andra ting. Och denna fördes till Jerusalem genom Esra när han kom tillbaka från fångenskapen på 450-talet. Och den lästes för hela det församlade folket som det berättas i Nehemja 8-10. Och först nu, menar man, blev hela Pentateuken kanonisk och fick namnet Mose lag. Och detta var då det enda som gällde som kanon på Esras tid. På Esras tid fanns alltså inga profetiska skrifter som var Guds ord, som var kanoniska skrifter enligt denna bibelkritiska teori. Hur var det då med profeternas böcker enligt bibelkritiken? De som kommer härnäst i den hebreiska bibelns ordning. Ja, de är enligt kritikerna inte bara kanons andra del, utan de är en andra kanon som tillagts till den första och inkorporerats i den första vid en senare tidpunkt. Profeternas böcker sägs först ha cirkulerat privat, och då var de inte kanoniska, men de aktades högt av de fromma som ägde dem. De hade ingen officiell auktoritet. Det fick de först när de senare formellt förenades med kanon. Denna andra samling innefattade vad som kallas det förra och det senare profeterna. Långt efter det att den första kanon bildats genom Esra tillfogades denna andra kanon, säger man, så att kanon nu omfattade lagen och profeterna. Och för en lång tid var dessa skrifter de enda som räknades som kanoniska. var liksom det andra steget i den här processen enligt bibelkritiken. Så kommer vi till det tredje steget. Raketer ska ju ha tre steg. Vid en senare tidpunkt bildades en tredje kanon av andra böcker som ansågs värdefulla. Och eftersom dessa var av en ganska mångskiftande karaktär så kallades de helt enkelt för skrifterna, eller på grekiska hagiografa, heliga skrifter. Och dit räknas Saltaren, Ordspråksboken, Job och de fem mögelåt, de fem festrullarna, nämligen Höga visan, Rut, Klagovisorna, Predikaren Ester och slutligen Daniel, Esra, som också innefattade den hemliga, och krönikeboken, som omfattade första och andra krönikeboken. Och sålunda fick kanon steg för steg sin slutliga form, menar man. Kritikerna medger att det inte finns några historiska vittnesbörd för existensen av dessa tre successiva stadier som de påstår har funnits när det gäller kanons tillkomst. Det medger till exempel G. Wildeboer i sin bok The Origin of the Canon of the Old Testament från 1895, sidan 114 och 136. I själva verket motsäger alla vittnesbörd detta. Men man påstår att det finns andra tillräckliga bevis för denna uppfattning. Man har inga, som det heter, external evidences, yttre vittnesbörd. Men det finns andra tillräckliga internal evidences, inre vittnesbörd. Och då ska vi se på dem. Det blir en lista här, tror jag, av sju punkter. Punkt 1. Det påstås att det finns åtskilliga böcker i kanon som inte existerade när Esra gjorde lagen kanonisk, eller senare under hans livstid. Esra, krönikeboken och predikaren hänföres av kritikerna till en tid kort före eller efter det persiska rikets fall 331. Efter, till den grekiska tiden. Och Daniel och flera salmer till Makkabeertiden. Alltså nästan tre århundraden efter kanoniseringen av lagen, som kritikerna ser. För det andra, det hävdas att just indelningen av kanon i tre delar ger oss en ledtråd till kanons tillkomsthistoria. Det tyder på tre successiva stadier vid kanons samling. Det finns böcker i den tredje delen, säger man, som egentligen skulle ha klassificerats till den andra delen, om inte den andra delen redan var ett avslutat kapitel när dessa fick kanonisk dignitet. Till exempel Esra, Nehemja, krönikeboken. Kom ni ihåg att när vi här talar om de hebreiska skriftrullarna så säger vi krönikeboken och menar första och andra krön. Vi säger Samuelsboken och menar första och andra Samuel. Och vi säger Konungaboken och menar första och andra Konungaboken. Det var nämligen från början en enhet. När Daniel kom till så fanns endast den tredje delen att tillgå, menade man. Och det är skälet till att Daniel förs till den tredje delen, som ännu inte var tillsluten. Den andra delen däremot, den var redan avslutad och därför kunde inte Daniel föras dit. Och det tyder på att Daniel har kommit till under Makkabeertiden, cirka 165 före Kristus. Punkt 3. Samaritanerna erkänner pentateukens kanonicitet, men ingen annan del av Gamla testamentet. Samaritanerna måste ha tagit emot pentateuken som kanonisk vid en tid då Mose lag var det enda som var kanoniskt för judarna, säger man. Och den åtföljande fiendskapen mellan judarna och samaritanerna hindrade dem från att acceptera de senare delarna av kanon, de tillägg som gjordes senare, alltså profetdelen och skrifterna. För det fjärde, läsningarna i synagogan vittnar om att från början fanns bara lagen. Man hämtade de stycken som skulle läsas i första hand uteslutande, eller från början uteslutande från lagen. Senare kom man också att hämta stycken från profeterna för att läsa dem i andra hand och i samband med lagstyckena. Ketuvim, skrifterna, brukas bara vid speciella tillfällen och inte vid de vanliga läsningarna på sabbaten. Detta förklaras, säger man, bäst genom att anta att lagen ensam var kanonisk från början och att profeterna tillades mycket senare och Ketuvim allra sist. För det femte, termen lagen brukas ibland, både i judiska skrifter och i Nya testamentet, som en beteckning på hela Gamla testamentet, hela kanon. I andra tillfällen så talas det om lagen och profeterna. Och då antingen avseende på de viktigaste delarna av GT eller avseende hela GT. Det här, säger man, är återigen en kvarleva från den tid då först lagen och sedan lagen och profeterna utgjorde hela kanon, så att det blev naturligt att bruka dessa namn för att beteckna hela Guds uppenbarade ord. Om ni nu har någon fråga om vad de menar, så ställ den. Jag vet inte när ni tittar på mig om ni är levande frågetecken eller om det är något annat. Punkt 6. Böckernas ordningsföljd i både den andra och den tredje delen av kanon sägs antyda att dessa delar av kanon formats stegvis under tidens gång och inte genom en enda akt. Ordningsföljden alltså. Och slutligen det sjunde. Vissa böckers kanonicitet, i synnerhet Höga Visan, Predikaren och Ester, ifrågasattes länge bland judarna. Och frågan blev inte slutgiltigt avgjord till deras förmån förrän vid ett möte i Jamnia cirka 90 efter Kristus. Eller som några har hävdat, till och med senare. Kanon i sin nuvarande form och omfattning kunde alltså inte, sägs det, ha definitivt fixerats förrän då. Det var 7 bibelkritiska punkter. Det kan ju vara bra att känna till dem. De här punkterna har ni fått utförligare än vad ni får i moderna bibelkritiska handböcker. Men de här kan man hämta fram om man går lite längre tillbaka. Den första punkten. Det påstås att det finns åtskilliga böcker i kanon som inte existerade när Esra gjorde lagen kanonisk på 450-talet. Eller senare medan Esra levde. Man menar att Esra-boken själv är mycket senare. Den kom till efter det persiska rikets fall 331. Likaså krönikeboken och predikaren. Ester anser man också vara från 200-talet och Daniel från, och vissa psalmer från Makkabees tid, alltså från 160-talet. Det här argumentet går alltså ut på det att kanon kan alltså inte vara en enhet Därför att när kanon presenteras av Esra så är det ju en massa böcker som ännu inte existerar. Det är det första argumentet. Så ska vi gå in på kapitlet, vad som är den avgörande principen nu vid kanons bildande. Den avgörande principen vid kanons bildande. Nu kommer vi alltså att kritisera bibelkritiken. Den bibelkritiska teorin om kanons bildande, den grundar sig på en felaktig uppfattning om kanons verkliga karaktär och den avgörande principen att just dessa böcker samlades i en kanon. Det grundläggande felet som ligger bakom alla kritikernas argument när det gäller den här frågan och som fördärvar deras slutsatser, det är antagandet att Gamla testamentets böcker inte skrevs med syftet att betraktas som heliga och med gudomlig auktoritet, utan att de med tiden kom att åtnjuta en vördnad som de från början inte mötte. Det är alltså utgångspunkten. Och det hör ju samman med den filosofi som den högre kritiken arbetar med. Alltså att i grunden är det ingen skillnad mellan Bibelns böcker och annan mänsklig litteratur. I själva grunden är det frågan om mänskliga böcker som inte är heligare och mer gudomliga än andra. Men sen kommer de att skiljas från andra böcker genom att man efterhand ger dem en vördnad och en helighet som de inte egentligen har till följd av sitt ursprung. Förstår ni? Det är själva utgångspunkten för den moderna synen på kanons tillkomst. Det är frågan om böcker som inte är gudomliga och heliga från början, utan som så småningom upphöjs till gudomliga och vördnadsvärda böcker. Det finns en mycket känd bjässe bland bibelkritikerna som heter Ewald, med W, H, Ewald. Han har skrivit i en bok, Über die Heiligkeit der Bibel, 1855, följande: det ligger i alla heliga skrifters ursprungliga natur att det blev heliga utan att ha avsett det, och utan att på mänskligt vis har planerats att bli det. De har alltså inte ett ursprung som gör att de är heliga, utan de har ett vanligt mänskligt ursprung, men sen råkar de att bli så bra att de blir heliga så småningom. Om nu enligt bibelkritikernas mening Gamla testamentets böcker inte skrevs med någon avsikt att bli betraktade som heliga, och om de i verkligheten inte betraktades som heliga skrifter från första början av deras existens, vad är det då som är källan till den helighet som senare kom dem till del? Hur kom de då? Om de inte var heliga från början, om de inte hade skrivits med någon avsikt att bli betraktade som heliga, om de i verkligheten inte betraktades som heliga skrifter från första början av deras existens, vad är då källan till den helighet som senare kom dem till del? Hur kom då dessa skrifter att senare betraktas med en vördnad som skilde dem från alla andra böcker och ledde till att de samlade sin helig kanon? Eller med andra ord, vad var den styrande principen vid kanons bildande? Det är det vi nu ska tala om. Vad var den styrande principen vid kanons bildande? Ja, just det. Vad ska vi svara? Ja, vad har man svarat på den här frågan? Man har svarat på olika sätt. Det här är verkligen en besvärande fråga för bibelkritiken. Bibelkritiken. Jag ska räkna upp några svar. Några har med Eichhorn. Nu kan ni känna till honom. Eichhorn i sin Einleitung, paragraf 5, fjärde upplagan 1823. Några har med honom hävdat att kanon helt enkelt var en samling av den tidiga nationallitteraturen. Det är ju ganska så konsekvent utifrån bibelkritikens utgångspunkter. Det är helt enkelt en samling av det som man har producerat i tidig tid inom Israel. Alla böcker som skrivits före ett visst datum blev högt värderade på grund av sin ålder. Och det betraktades med en vördnad som man inte kände inför senare skrifter. Ja, det låter ju rimligt. Det är gamla böcker, de är ju vördnadsvärda. Och eftersom samlandet av gamla skrifter skulle vara en långsam och mödosam process, ett utdraget sökande skulle bli nödvändigt, och en ansenlig tid skulle förfluta innan det kunde säkerställas att samlingen var komplett, att man hade fått fatt i alla de gamla produkterna i skrift inom nationen, innan man kunde vara helt säker på att nu finns det inga fler böcker att upptäcka. Ja, just det, det tar tid. Och just därför, menar man, så kunde inte kanon ha samlats med en gång, utan det måste ha tagit en lång tid. Det är en lång process. Men håller det här inför enkla external evidences, till och med yttre vittnesbörd? Nej, det gör det inte. Det strider ju direkt mot det faktum att till exempel krönikeböckerna nämner åtskilliga skrifter som då fanns och till vilka läsaren hänvisas för ytterligare information, och som därför måste ha varit äldre än krönikeböckerna. Likväl kom krönikeböckerna att ingå i kanon, men inte dessa tidigare skrifter. Man kände alltså till tidigare skrifter, men de är inte med i kanon. Det stämmer alltså inte att alla tidiga skrifter blev kanoniska därför att de var gamla. Ja, då försöker vi på en annan teori. Och då kan vi vända oss till en känd bjässe, bibelkritiker, som heter Hitzig. Han har bland annat skrivit Psalmen 1836. Och vi ska referera hans ståndpunkt i andra volymen, sidan 118. Han har hävdat, och många med honom, att av avgörande betydelse var det språk som böckerna skrevs på. De som skrevs på hebreiska räknades som heliga, de på grekiska inte. Hebreiskan är ju intressant, det heliga språket. Ja, vad ska vi säga om det? Ja, det påståendet måste ju avvisas på samma grund som den tidigare uppfattningen. De här böckerna som krönikeboken hänvisar till, de är ju på hebreiska. Men de kom ändå inte med. Vad sa du? Överallt i krönikeboken. Rakt igenom så hänvisas det, så som det står i boken om juda konungar, i boken om juda och Israels konungar, i boken där och där, kommer lite nu och då rakt igenom. Så jag har inte antecknat några vissa verser där. De är ju skrivna på hebreiska, men de har inte tagits upp som kanoniska böcker. De fick ingen plats i kanon. Dessutom kan vi tillägga att några av de apokryfiska böckerna, som vi längre fram ska tala om, de skrevs ju på hebreiska, fast de aldrig fick någon plats i kanon. Så var fallet till exempel med Syraks bok. Den skrevs på hebreiska, och sen var det Jesus, Syraks son, hans sonson, som översatte farfars bok till grekiska någon gång på 130-talet. Och farfar skrev sin bok på hebreiska någon gång på 200-talet. Cirka 200 kanske. Den var alltså enligt prologen förordet till, som är skrivet av sonsonen, från början skriven på hebreiska, sedan översattes den till grekiska. Vi har till och med alltjämt tillgång till lite grann av den hebreiska texten. Ett fragment av den existerar fortfarande, man har hittat. Men den blev inte kanonisk. Tobit skrevs på hebreiska. Första Makabeerboken skrevs på hebreiska enligt Hieronymus. Han säger till och med att han sett de hebreiska originalen. Ja, vad ska vi då ta oss till? Vad ska vi nu svara? Vi tar fram ett tredje försök till svar. Andra bibelkritiker menar att man kan inte komma ifrån att Gamla testamentets böcker har en avgörande religiös karaktär. Och det är denna böckernas religiösa nytta och karaktär som var avgörande. När man efterhand upptäckte att de här böckerna har ett andligt värde, en andlig nytta, så kom de att vinna vördnad och helighet. Och det är ju sant som Paulus skriver i 2 Timoteus 3:16 att all helig skrift är nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. Men varför har dessa skrifter denna nytta? Jo, därför att dessa skrifter just är ingivna av den helige ande, är inspirerade av Gud. Det är inte den religiösa nyttan som vi kan härleda från dessa böcker som ledde till deras upptagande i kanon, utan det är detta att de är ingivna av den helige ande, inspirerade av Gud, så att de kan bestämma kyrkans tro och liv. Det är alltså med andra ord deras kanonicitet, deras gudomliga ursprung, som gör att de är till nytta, till andlig nytta. Det är inte tvärtom. Deras andliga nytta som gör att de kan betraktas som kanoniska. För att nu skapa klarhet över den verkliga betydelsen av Gamla testamentets kanonisering, så måste vi undersöka dels de anspråk som kanons många böcker gör för egen del, och dels den aktning som dessa böcker åtnjöt bland folket. Det vi ska gå in på nu, och vi hinner väl inte så långt i det idag. Vi bör då ta vår utgångspunkt i förbundet vid Sinai, som skildras i Andra Mosebok. I Exodus, eller Andra Mosebok 20, verserna 2 och 3, presenterar sig Herren för Israel som deras Gud, som förde dem ut ur Egypten. Och han befaller dem att inte ha några andra gudar vid sidan av honom. Och folket lovar högtidligt att lyda alla hans bud. Kapitel 19, vers 8. Så ingås ett förbund mellan Herren och folket. Kapitel 24, vers 7 och 8. Och under hela den följande historien så påminns folket om sina förpliktelser till Herren. De ska ha Herren till sin Gud. De ska inte dyrka någon annan Gud. De ska lyssna till Herrens röst. De ska iaktta hans bud och befallningar. De ska inskärpa det för sina barn. De ska inte avvika vare sig till höger eller till vänster. De ska inte lägga till eller dra ifrån Herrens uppenbarelse från Guds ord. De ska alltid komma ihåg den Herre som har räddat dem från träldomen i Egypten. De ska komma ihåg förpliktelsen att förbli hans folk. De är ett räddat och frälst folk. Och de ska akta sig för att avfalla, lämna sin Herre och sin Gud. De ska tjäna honom av allt sitt hjärta och all sin själ och all sin kraft och allt sitt förstånd. Och vi kan ju, vi hinner inte mer idag ser jag, annat än vi kan sluta med att slå upp några bibelställen som klart visar att Herren ska vara Israels Gud och Israel ska vara hans folk. Och det är det som sedan blir själva utgångspunkten för varför just de böcker vi har i Gamla testamentet är Guds uppenbarelse till sitt folk, är de kanoniska skrifterna. Ska vi slå upp Josua 24, verserna 16-18. Där står det: då svarade folket och sa det, bort det att vi skulle övergiva Herren och tjäna andra gudar. Nej, Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder upp ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som inför våra ögon har gjort dessa stora under och bevarat oss på hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk genom vilkas land vi har dragit fram. Herren har förjagat för oss alla dessa folk, så också amoréerna som bodde i landet. Därför vill vi också tjäna Herren, ty han är vår Gud. Och i Domarboken 6, vers 8-10, där står att Herren sände en profet till Israels barn och denne sade till dem, så säger Herren Israels Gud, jag själv har fört eder upp ur Egypten och hämtat eder ut ur träldomshuset. Jag har räddat eder från egyptiernas hand och från alla edra förtryckares hand. Jag har förjagat dem för eder och givit eder deras land. Och jag sade till eder, jag är Herren eder Gud. Ni skall inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas hand, i vilkas hand, står det här i min bibel, ska väl vara land, va? Tryck fel där. I vilkas land ni bor. Men ni ville inte höra min röst. Och första Samuelsboken 12, vers 6 och 7. Samuel sade till folket, ja, Herren vare vittne, han som lät Mose och Aaron uppstå och förde edra fäder upp ur Egyptens land. Så träder nu fram för att jag må gå till rätta med eder inför Herren angående allt gott som Herren i sin rättfärdighet har gjort mot eder och mot edra fäder. Och andra Samuelsboken 7, 23-24. Och var finns på jorden något enda folk likt ditt folk Israel, något folk som en Gud själv har gått och stad att återlösa åt sig till ett folk, för att så göra sig ett namn, ja, för att göra dessa stora ting med eder och dessa fruktansvärda gärningar med ditt land inför ditt folk, det som du förlossade eller återlöst åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar. Och du har berett åt dig ditt folk Israel, dig till ett folk för evig tid, och du, Herre, har blivit deras Gud. Och så finns det flera profetställen, de hinner jag inte citera nu, men ni kan anteckna dem. Hosea 12, vers 9, 13, vers 4, Amos 2, vers 10 och Amos 3, vers 2. Det är alltså tydligt i Gamla testamentet att Herren var Israels Gud och att Israel var hans folk, och det är utgångspunkten för att de ska lyssna till Mose och profeterna eller till gamla förbundet heliga skrifter. Så ska vi fortsätta och se närmare på det här då nästa gång. Då får vi sluta där.